Holt, Gay, Powell, 4, 5 and 6. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt though getting into his running. Here he comes.
Die mächtigen Beine kamen auf Touren wie die Kolben eines hochgezüchteten Motors. Er stampfte alles aus sich heraus, was in ihm drinsteckte. Nichts konnte ihn jetzt stoppen.
De mäktiga benen tog fart och pumpade likt kolvarna på en supertrimmad motor. Han gav allt. Inget kunde stoppa honom nu. Ja, så börjar den schweiziska vetenskapsjournalisten och författaren Beat Gloggers deckare om en mystisk gendopingskandal bland några av världens främsta idrottare. När bokens hjälte, Jesse Brown, går i mål på 100-metersloppet så är han världens snabbaste man och det kokar på läktarna.
9,58 är det nya otroliga världsrekordet! Har ni hört där hemma?
Er schob die Brust vor, riss die Arme nach hinten und sah unter sich die weiße Linie des Ziels. Wie Donner schlug der Lärm auf sein Gehör, Gehupe, Pfiffe, Schreie. Wie Blitze zuckten Bilder in seine Augen, Fotografen, Fahnen, Fans.
Men genast efter målgången så dyker en sobert klädd man upp och viftar med ett inplastat kort framför näsan på honom.
Anti-Doping Schweiz, Sie sind zur Dopingkontrolle aufgeboten.
Det är Schweiz antidopingagentur som är på plats för att ta prover. Och här börjar en helvetesfärd för Jesse Brown som nu misstänks för att vara gendopad. Det dröjer sen till bokens allra sista sidor innan vi får veta hur det ligger till. Om han är gendopad eller inte. Och på vägen dit hinner flera av hans idrottskollegor dö efter att de sprutat i sig genetiskt material för att bli starkare och snabbare.
And my hero is suspected to use gene doping too, and the thrill of the book is he gene doped or not?
So how does the book end?
You don't expect that I reveal the end of a thriller. that is a deadly sin to reveal the end of a thriller. It's a high tension until the end, and many athletes die because of they use gene doping. There is a mafia behind that gene doping who organizes the whole distribution of the gene doping.
Det var i sitt arbete som vetenskapsjournalist som Beat Glogger för några år sedan kom i kontakt med ämnet gendoping. Han har själv en bakgrund som hinderlöpare på elitnivå och reagerade på att ämnet inte togs upp av media. Efter det så skrev han flera uppmärksammade reportage, gjorde en dokumentärfilm om gendoping och skrev den här deckaren som visserligen är en påhittad historia men där allt det som beskrivs medicinskt i boken också finns i verkligheten.
I tell a frightening story about the first genetically modified athletes.
Nu sitter vi i ett kallt konferensrum i en modern kontorsanläggning i staden Winterthur i Schweiz. Och vad är då egentligen gendoping för något? Hur går det till?
Gene doping in the narrower sense is giving an athlete a gene, genetic or genetic material, particles of a gene that allow him to perform better. To run faster, to run longer, to have more power, to enhance his performance. By giving genes or particles of genes or any other genetic material to an athlete, this is gene doping.
Det handlar alltså om att föra in en gen eller en del av en gen i en idrottsman eller kvinna för att därigenom öka prestationsförmågan, förklarar Beat Glogger. Tekniken är möjlig genom att använda ett virus som bärare av den gen- eller DNA-kod man vill föra in i kroppen. Den här tekniken kallas för genterapi och de senaste 5 åren har utvecklingen inom området gått framåt med stormsteg. I flera olika banbrytande försök har personer med svårt ärftliga sjukdomar kunnat botas genom att den muterade genen i deras DNA som orsakat sjukdomen har bytts ut med hjälp av genterapi. En av de vetenskapsmän som arbetat allra längst med genterapi är Theodore Friedman på University of San Diego i Kalifornien i USA.
Yeah, I mean there's an enormous amount of work going on into muscle disease of course, muscular dystrophy and many other muscle disorders that would be vulnerable maybe to genetic correction, genetic cure.
Theodore Friedman säger att det just nu forskas intensivt på en rad muskelsjukdomar för att ta fram genterapimetoder som förhoppningsvis kommer att kunna bota de här tillstånden. Det handlar om svåra ärftliga muskelsjukdomar där de drabbade ofta dör i ung ålder efter att alla deras muskler förtvinat. Och det intressanta här är att exakt samma behandlingsmetoder som nu alltså tas fram kommer att kunna användas av idrottsutövare för att få större muskler.
And exactly those same techniques and tools would in principle be useful for modifying muscle function in normal people to strengthen muscle, improve the contraction of muscle and make sure that that muscle recovers from injury more quickly.
Redan har flera tekniker för att manipulera muskeltillväxten framgångsrikt testats på möss. Utvecklingen går tillbaka till 1997 då genetiker i USA upptäckte den gen som styr myostatin. Myostatin är ett ämne som hämmar muskeltillväxten. Det betyder att om kroppen hindras från att producera myostatin så kommer musklerna också att växa nästan okontrollerat. Forskarna tog fram en musstam där de blockerade den här myostatin-genen och mössen fick genast muskler som var 4 gånger så stora som hos vanliga möss.
That's been done in a way in animals, in mice for instance, a gene that helps their muscles grow. And they are very, very big muscle animals. They have huge muscles and they're quite strong.
Det dröjde inte länge förrän idrottsmän och tränare började höra av sig för att få veta mer. Ett liknande fall handlar om pojken Liam från Michigan i USA. Han föddes med en genetisk defekt som gör att hans kropp inte producerar myostatin. Och redan som 3-åring hade han därför 40% mer muskelmassa än en normal 3-åring. På diverse klipp på nätet så ser man Liam göra armhävningar, lyfta hantlar och klättra upp för rep.
Okay, let's see you do butterfly. Now let's face this way for butterfly. Put your feet up. Up, remember you put your feet up here. Straighten your legs. Straighten your legs. There you go. All right, monkey man.
Det som Liam har fått utan att fråga efter, det är alltså exakt samma sak som fuskande idrottare drömmer om. Och även om mycket av den forskning som nu görs sker på den absoluta framkanten och en rad problem återstår att lösa, så har samtidigt andra delar av genterapi blivit mer eller mindre vardagsmat på laboratorierna. Det menar Beat Glogger som säger att det finns hundratals laboratorier som förstår sig på tekniken att manipulera virus för att föra över gener.
Any clinic that develops these methods, genetic or not, any clinic has the potential to provide gene doping.
Han berättar om ett fall i Schweiz där en 17-årig praktikant på ett labb lyckades använda ett HIV-virus för att föra över gener som stimulerade produktionen av erytropoetin i en odling av mänskliga hudceller.
In Switzerland we had a few years ago a 17-year-old boy and he achieved to transfer an HIV virus that causes AIDS to have a gene that induces the erythropoietin production in human bodies. And he could prove that this virus infects human cells in a tissue culture. So if an internship of about a few weeks is enough for a 17-year-old young man to develop an infectious virus for gene transfer, imagine how many laboratories in the world are capable of doing this.
Erytropoetin ökar produktionen av röda blodkroppar och därmed syreupptagningsförmågan i blodet. Det är en klassisk dopningsmetod och brukar kallas för EPO. Och där doparen då injicerar erytropoetin eller EPO direkt till blodet. Men vad den 17-åriga praktikanten alltså gjorde var att få cellerna i odlingen att själva producera erytropoetin. Om det är så enkelt så undrar man ju om inte idrottare redan har dopat sig genom att ha injicerat sig med gener från andra människor. Jag ringde upp Pericles Simon, chef för avdelningen för sportmedicin på Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland och en av världens ledande experter på gendoping.
Also wenn Sie mich fragen, ob das schon einer ausprobiert hat im Sport, dann sage ich Ihnen ja. Das ist meine klare Vermutung. Ich kann es nur nicht belegen.
Han är säker på att idrottare har testat gendoping, men bevisa det kan han inte, säger han. Men genom att lägga ihop ett och ett så måste det vara så att någon redan provat. Pericles Simon syftar på det hittills enda kända fallet som skickat tydliga signaler om att utvecklingen inom genterapiområdet följs med stort intresse inom sportvärlden.
Das einzige was wir haben ist aus dem Prozess um Thomas Springsteen.
Det handlar om rättegången mot den tidigare tyska elittränaren Thomas Springsteen som bland annat försåg löparstjärnan Katrin Krabbe med dopingpreparat under 80 och i början av 90-talet innan hon avslöjades. 2006 så åtalades och sedermera dömdes Thomas Springsteen i en annan dopingaffär. Bland bevismaterialet som då gicks igenom fanns hans e-postkorrespondens med en spansk så kallad dopingläkare. I ett mejl så frågar Springsteen rakt ut om läkaren kan skaffa fram genterapimedicinen Repoxygen.
Und dann auch gibt es ein E-Mail-Verkehr, wo er die Frage stellt, ob er Repoxygen kaufen könnte.
Repoxygen är handelsnamnet för ett ännu inte tillgängligt läkemedel som skapats för att öka produktionen av erytropoetin, alltså återigen att öka syreupptagningsförmågan i blodet, och som är tänkt att användas på patienter som lider av anemi. Thomas Springsteens e-post till den spanska dopingläkaren är fortfarande idag det enda verkligt konkreta beviset på att en elittränare aktivt försökt komma över ett gendopingklassat preparat. Men Pericles Simon nämner även hur en forskarkollega fått flera förfrågningar om han inte kan dela med sig av sina resultat. Kort sagt, intresset är stort och även på sajter på nätet av och för kroppsbyggare så diskuteras utvecklingen med stort intresse. Du lyssnar på programmet Sportlabbet, Vetenskapsradions sommarserie om idrott och forskning. Och idag så handlar det om doping i framtiden, så kallad gendoping. Och det finns alltså tecken på att gendopingen redan är här. Frågan är då om den går att upptäcka. Pericles Simon har varit med och tagit fram vad som beskrivits som världens första test för att avslöja gendoping.
Ja, ich sag mal so, es ist einfach kein offizieller Dopingtest. Also wir arbeiten schon auch noch dran, das weiter zu verbessern sogar noch, dieses Verfahren dann einzusetzen irgendwann mal.
Ja, det är ännu inget officiellt dopingtest, säger Pericles Simon, och tillägger att arbetet med att förbättra testmetoderna fortsätter och att han hoppas att någon gång kanske kunna använda dem i ett skarpt läge. Testet, som det ser ut idag, det går ut på att i ett vanligt blodprov leta efter små DNA-bitar som blivit kvar efter gendopingen. Alltså ett slags fingeravtryck som går att avläsa. Men hur bra är ett sånt test då? Ja, i försök på apor så kunde forskarna fortfarande ännu efter 2 år finna de här spåren efter genöverföringen. Men Pericles Simon medger att om man använder andra metoder för att föra in DNA än de som det här testet är utvecklat för att leta efter, så kan det bli svårt att finna spåren efter gendoping.
Wenn man jetzt auf anderen technischen Wege die Erbsubstanz in den Körper einführt, dann ist es durchaus möglich, dass der Nachweis zeitlich begrenzter ausfällt.
Genterapiexperten Theodore Friedman igen. Jag frågar honom om det inte borde vara möjligt då att i framtiden gendopa sig på ett sätt så att det inte blir spårbart. Mycket möjligt, svarar han.
Yeah, I mean, it's a good question and the answer honestly has to be yes, of course. If one were to say that the goal of research in a laboratory is to develop a completely invisible foreign gene delivery system. Yes, one can imagine doing that.
Förutom att vara en av världens främsta experter på genterapi så sitter Theodore Friedman också med i den internationella antidopingorganisationen WADAs expertgrupp för gendoping. Nu, inför OS i London, så kommer inga test att användas för att försöka avslöja gendoping. Men Theodore Friedman menar att de prover som tas sparas i flera år som en varning till den som funderar på att gendopa sig. Men den största risken är trots allt inte att bli avslöjad som fuskare utan att drabbas av en allvarlig komplikation. Riskerna är stora. En metod för att föra in de nya generna är alltså att använda virus. Men även om virusen i sig är ofarliga så kan de få kroppens immunförsvar att reagera mycket starkt. I fallet med Repoxygen, som den tyske tränaren Thomas Springstein försökte komma över, så har en patient dött efter att immunsystemet fått panik. Vad som också kan gå snett är att viruset kan vara felaktigt programmerat och av misstag börja göra kopior av sig själv och hamna i delar av kroppen som det inte är tänkt för, säger Theodore Friedman.
So even in the best hands you have problems. The materials that are made could be such poor quality that they'll carry parts of the virus that allow it to make more copies of itself to replicate. And then that could mean that the virus in the treated person goes to parts of the body that it shouldn't go and damages the function of other parts of the body.
Och så finns det ett annat, ännu otäckare hot. Skräckscenariot är att viruset som används för gendopingen börjar smitta till andra människor så att de också får den mutation som idrottaren är ute efter. Det betyder att när tekniken används felaktigt så blir de gendopade idrottarna smittsamma, säger Pericles Simon.
Das heißt, potentiell, wenn man das technisch nicht sauber durchführt, sind diese Menschen ansteckend.
I värsta fall skulle en genetisk förändring kunna sprida sig okontrollerat bland befolkningen.
I schlimmsten Fall verbreitet sich so eine genetische Veränderung dann in der Bevölkerung.
I förlängningen betyder det att befolkningens biologiska säkerhet inte längre är säkerställd, säger Pericles Simon.
Das geht so weit, dass wir sagen, die biotechnologische Sicherheit ist einfach irgendwann für die Bevölkerung nicht mehr gewährleistet.
Men vad är det då för idrottare som är beredda att ta sådana risker? Inte bara för sig själva, men dessutom att smitta resten av befolkningen med sina supermuskler. Ja, idrottare är helt enkelt beredda att ta mycket stora risker om de kan vinna en medalj. Mycket högre risker än mannen på gatan, säger Beat Glogger.
Well, any athlete takes a risk, otherwise he would not be an athlete. I mean, it's not healthy, it's not sane to swim 8 hours a day in the water like the super swimmers do. So there is a risk. Any sport, there is a risk. This shows that athletes in general have a higher will to take risks.
Fenomenet med hög acceptans för risker kallas för The Goldman Dilemma. Döpt efter en läkare och dopingexpert som under många år frågade elitidrottare om de skulle acceptera doping med dödsrisk som följd i utbyte mot en garanterad olympisk guldmedalj.
And there is a scientific study who speaks about the Goldman dilemma, because Mr. Goldman has published it. And he asked the athletes of an international levels whether they would take a doping that cause 5 years later their death, but guarantees them an Olympic gold medal.
Mer än hälften av idrottarna har år efter år svarat ja på Dr. Goldmans fråga.
So they are willing to take risks and they are doing it.
Samtidigt har en annan studie visat att inom den vanliga befolkningen så är det bara en enda procent som är beredda att byta sitt liv mot stora yrkesmässiga framgångar. Beat Glogger menar att personer som väljer att bli elitidrottare helt enkelt är väldigt speciella personligheter. Lite som rockstjärnor eller skådespelare.
In a certain way you have to be a little crazy to do sports in this extreme form. I did it too and without doping, but you have to be a little crazy, but I think you have to be a little crazy too if you want to be a rock star or a hockey star or an actor who wins an Oscar. You can't do extreme high performance if you are not a little bit extreme.
Alla jag talat med är överens. När genterapimetoderna snart blir mer lättillgängliga, ja, då kommer de också att användas i dopningssyfte. Samtidigt har vi fått höra att det i framtiden kan bli mycket svårt att bevisa gendoping. Så vad innebär den här utvecklingen på lite längre sikt för sporten som sådan?
Well, it has the potential to change the landscape in the sporting world, and we as a society have to decide whether we want it or not. I mean, if you have a grandma in the hospital, who gets that medicine to make her muscles stronger. And your brother is an athlete, so it's a close thought to give grandma's drug to your brother. So is it forbidden or not? The society has to decide.
Ja, gendoping har potential att helt ändra landskapet i sportvärlden. Det är nu samhället som måste ta ett beslut för vad som är acceptabelt eller inte, menar Beat Glogger. 8 timmars oavbruten träning, som inte heller är nyttigt för kroppen, ja, det är okej. Men att ta det lilla pillret, nej.
Society has to decide what do we want and what is our picture of a human being. What is the picture of which kind of enhancement is allowed? 8 hours training is allowed, but the little pill not. And which picture of enhancement is not allowed?
Theodore Friedman har ofta fått höra argument av typen låt idrottarna göra allt de vill och utforska alla möjligheter utan begränsningar. Men han varnar för att en sån utveckling på sikt skulle leda till att sport bara blir en slags lekstuga för företag som sysslar med bioteknologi.
Sport is something extremely valuable in human society, and to degrade it in such a way so that it's no longer sport but a playground for biotechnologists, then I would find that an undesirable effect.
Sport är något djupt mänskligt och vi måste sätta gränser för vad som är tillåtet så att det fortsätter att vara det, säger Theodore Friedman.
There's the issue of what is sport. There's a value in sport that should be protected as a very profound human activity. I think there must be a limit to the kinds of procedures that one allows.
Hur sådana regler skulle se ut kan idag ingen svara på. Och om den lille Liam, han som föddes med en genetisk defekt som gör att hans muskler blir mycket större, vad händer om han vill bli elitidrottare när han blir stor? Han har ju inte dopat sig. Han är bara som han är. Beat Glogger har en enkel tumregel för hur man ska kunna komma runt alla såna här resonemang. Det gäller för var och en att tävla med den kropp man fått av naturen och göra det bästa av det man fått genom att träna så hårt man kan.
The moral is to use, I call it, the natural material that you got. You have your body, you're not a weightlifter when I look at you, but perhaps you're a high jumper. You're slender and tall, so be a high jumper and train as much as you want to be a better high jumper. The ethics of sport is everybody makes out of his natural material the best. And if somebody trains 8 hours, he can make perhaps more than the other who trains only 5 hours. But this is okay.
Beat Glogger, som följt utvecklingen inom gendoping i flera år, tror att det största hotet idag inte är den rena formen av gendoping, alltså där gener med hjälp av virus planteras in i en idrottsutövares kropp. Där är riskerna helt enkelt för stora, plus att man sen är dopad för resten av livet. Istället tror han att det största hotet idag kommer från olika mediciner och preparat som manipulerar idrottsutövarens egna gener på plats i kroppen. Alltså en något mjukare form av gendoping.
Perhaps it is not necessary to transfer a whole gene because there the risk is immense and it gives you a lifelong doping. Perhaps it's more intelligent. Sounds a little cynical, but it is more intelligent to manipulate your genes in situ in your body with drugs, and this would be a new generation of gene doping. This is the drug induced genetic modification, and there the frights and the concerns of the authorities go nowadays more in this direction.
Ett exempel på det är en medicin under utveckling med namnet GV1516. Den är avsedd för överviktiga genom att den ökar förbränningen. För en idrottare däremot är fördelen att ökad förbränning innebär att mer energi alstras och kan ledas ut till musklerna så att man kan springa fortare eller längre.
Imagine this is a real case. The drug is called GW1516, but that's just a code name. And this drug is developed for people with obesity that turns on, let's say, the motor the power engine of the cells. So the cells burn more fat. The real drug for this is now just developed. So if you turn on the engine of every cell to burn the fat, it gives more energy. And if you give now this drug to a healthy athlete, he burns more calories and he can develop more power, more speed, more endurance. So this is a real case that is, there's a lot of concern about that drug.
Light the flame, light the flame, light the flame.
Och nu är det som sagt snart dags för OS i London 2012. Och frågan är då om det kommer att finnas en gendopad atlet, en mutant, som tågar där tillsammans med de tusentals andra idrottarna på Olympiastadion i Stratford i östra London till tonerna av den officiella OS-låten som vi hör här. För 4 år sedan var Beat Glogger helt säker på sin sak, att gendoping redan finns där ute. Idag är han inte lika säker.
4 years ago I would have said yes, I think. But today I say not yet. 4 years ago, the agencies, the anti-doping agencies, thought gene doping is closer than it is. The WADA thinks now 2012 Olympics in London could be a crucial point. Other scientists think 2016 in Rio de Janeiro could be the point of the first genetically modified athlete. We don't know it.
Och en anledning är att riskerna med gendoping helt enkelt är för stora. WADA, den internationella antidopingorganisationen, har informerat massivt. Så mycket så att till och med Goldman's Dilemma tycks ha blivit satt ur spel.
The athletes and the coaches and the surrounding environment of the athletes is now quite aware that gene doping is really, really dangerous. Because of actions like WADA and the national anti-doping agencies undertake to explain what is gene doping and to explain the risk.
Men när genterapi blir säkrare och mer lättillgängligt, då kommer det att användas. Så har det alltid varit, säger Beat Glogger.
If genetically enhancement of the human body gets safer, it's clear that they will use it, because any method that man has invented to enhance the performance of his body has been abused for sports.